satt hemma och så tänkte, eller jag tänkte tidigare veckan på att varje kyrka och kapell, det är egentligen ambassad. Guds rikes ambassader. Och de finns ju utspridda överallt. Tyvärr vet vi att en del dör församlingarna ut och de måste sälja bort kyrkan eller lokalen. Och det är ju trist att man måste lägga ner en ambassad. Men i Visionfors finns det fortfarande en ambassad för Guds rike.
Halleluja.
Och det är ju för att människor ska få höra om det himmelska och om Jesus och vad Jesus har gjort.
Ja, tack
och om Gud. Så det är viktigt. Vi ska läsa tillsammans här ett Guds ord från första Korintierbrevet. Och från kapitel 1, första Korintierbrevet från kapitel 1 och från versen 18. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Amen. Ja. Det här stämmer ju precis det som man läste. Vi vet att Jesus var jude och att frälsningen kommer från judarna. Det vet vi om. Och när man predikar om korset och om Jesus som Guds offerlamm, då förstår en jude vad det vill innebära och vad det vill menas. Men för juden så blir det en stötesten. För han tror på förlåtelse genom offer. Och han väntar på Messias. Men att Messias var Jesus från Nazaret, det kunde han inte tro. Och för han vart, juden vart en väldigt stötesten. Att man började undervisa om att Jesus var Messias och Guds lam och världens frälsare. Och greken, där tillhör ju vi. När Bibeln talar om greker så menas det hedningar. Och där är ju vi. Och för de flesta hedningarna så låter det ju fullständigt koko. Men när vi predikar Jesus och han korsfäst och att vi skulle komma till himlen genom att tro på det. Det förstår ju vem som helst som har ett intellekt. Att det låter ju fullständigt galet. Och det förstår ju till och med vi. Att det är helt befängt. Om man skulle börja prata om sånt på universitet och så. Om man inte träffar andliga människor då, naturligtvis som är där. Så att, och det, men här säger Paulus något viktigt. Att jo, världen i sin vishet lärde inte känna Gud. Man har förkastat Gud. Och vad beror det på? Jo, det är för att människan gör sig mycket större än vad hon är. Och därför står det i en av psalmerna, så säger psalmförfattande att hör torden, hör när Gud talar. Och det vill säga alltså när det är åsker och det är, vi vet vilket oväder kan vara. Då blir de flesta människorna väldigt små. För då står man rådlös. Inför havet och vågornas dån. Och för åska allt sånt här så är människan väldigt liten och obetydlig när naturkrafterna kommer igång. Men ändå säger Paulus att fast Gud har varit synlig ända från världens skapelse, genom det han har skapat, fast Gud är osynlig, så har han ju varit synlig i det han har skapat. Har man alltid kunnat sett och uppfatta Gud. Därför säger Paulus att alla människor är utan ursäkt om man inte vill tro på Gud. En sak som vi är offer för i svensk kristenhet 2012, det är nämligen det att många, de vet inte vem Gud är eller vad Gud är för någonting. Tyvärr. Och man kan inte heller förstå Nya Testamentet när man läser det. Och det beror på helt enkelt att man inte läser det gamla testamentet. Jag har sagt åt Sara nu att vi har beslutat komma överens om det, att från och med den 1 februari så ska vi läsa de 5 Moseböckerna. Och det är 286 sidor. Och det tar man 10 sidor om dagen så blir det en månad precis. Så det är inte något svårt. Men det är inte för att vi ska bli lagisk och bli judar och gå in under lagens krav och bud. Men i de 5 Moseböckerna, där är en viktig sak. Och det är att man lär känna och förstå vem Gud är. Amen. Hur helig Gud är och allsmäktig Gud är. Och hur kärleksfull Gud är. Det framgår där nämligen. Men mycket där, alltså det kan ni läsa. Om det är fler som går med på samma överenskommelse så kan ni läsa det. Och det kan ni läsa som vilken roman eller deckare som helst. För det är väldigt spännande saker som händer där. Och man behöver liksom inte se den boken i ett andligt perspektiv när man läser det. Man behöver inte förstå så mycket, därför att det är ganska självklart. För att det talar till helt okunniga människor. Men i de böckerna så är det massa andliga saker som man kan återkomma till senare. Och då tänker en del, ja men vi hittar inte Jesus i gamla testamentet. Johan är med från perm till perm i den här boken, så är han med. Guds stora nåd och kärlek till människan är med från i hela Moseböckerna, är Jesus uppenbarad i olika gestalter. Men det jag vill säga med det är att eftersom judarna läste de 5 Moseböckerna, och du vet att när de hade möten i apostlagärningarna så läste inte de Paulus brev, eller de läste inte Petrus brev, men de läste de 5 Moseböckerna. De hade de, det var Toran, alltså judarnas lag. Och vi vet att de gick upp till templet för att tillbe och även för att lyssna på när lagen skulle föreläsas. Och de läste ju salman också naturligtvis, och andra delar i gamla testamentet, profeterna. Men det jag vill säga med det är att när du förstår där vad Gud är för en, då vad heter det, förstår att det är en mäktig Gud som judarna har. Och det är en som förmår det otroliga. Det första du möter, det är en skapande Gud som skapar himmel och jord. Ganska snart så möter man en hämnden och vredens Gud. Och det är ju inte många kapitel innan du kommer till Noa. Och där visar ju Gud, alltså, han tolererar inte vad som helst från människan. Och så står det ju att Gud dömde hela jorden. Och så vart det en stor översvämning som nästan allt drunkna. Men Gud i sin nåd, han sparar ju djur av han och honkön, och så spart han ju 8 själar, människor alltså, Noah och hans fru och hans 3 söner och deras döttrar, eller fruar. De överlevde ju där och gick vidare. Och det är klart, En del av dem tänker Noahs ark, va? Det vet du, gjorde de ju liksom tecknad film om när man var liten, va? Och så gör man en försköning av någonting som absolut, det med djuren när de gick upp och det här, och det är så gulligt. Men skulle du ha levt på den tiden, då skulle det inte vara så gulligt. När regnet kom från från djupet, det stora djupet, hela himlens värmning bara rasar ner med regn. Det hade aldrig regnat på jorden, står det. Och helt plötsligt så bara störtregnar och vattnet steg. Och då kan du tänka dig varje människa som levde, för varje minut som gick så steg det upp på benen och till slut flöt de och till slut drunknade de. Det är ju hemskt. Men det läser vi där i början på Bibeln att det hände. Vi läser också om Sodom och Gomorra. Där steg synden och var så fruktansvärda förhållanden i Sodom och Gomorra att Gud beslöt att de här platserna, de ska jämnas med jorden. Och vad man kan förstå där, så var det vulkanutbrott som skedde i Sodom och Gomorra. För det var ju aska och svavel som förgjorde alla som bodde där. Utom Lot som, och hans familj som flydde därifrån. Men vi läser också om en Gud som gör stora under och mirakler för de som vänder sig till han. Vi vet att Gud gjorde det som ett under. Skedde ju, hela arkbygget var ju ett under. För det var en som lyssnade till vad Gud sa, och det var Noah. Och på grund av att han lyssnade till det budskap Gud hade till han, så var han frälst. Och hela hans familj var frälst. Och det står där om flera, och de här i det nu läser de där böckerna, så står det att de vandrade med Gud. De gick tillsammans med Gud, de lyssnade på Gud, och de, vad heter det, vandrade tillsammans med Gud. Och de fick ju, som gjorde det, de fick uppleva stora under. Vi vet att när Israel var slavar i Egypten, så bestämde ju Gud att nu är tiden inne som ni ska gå härifrån. Ni ska dra ut från Egypten och tillbaka till Israel, till Kanans land. Och vad är det vi möter där? Jo, där möter vi en maktens Gud som har en väldig kraft. Och vad gör han? Jo, han, det står där att Gud delar hela Röda havet. Och hela folket, de gick torrskodd ut. Det står om Gud att han lät det regna manna ifrån himlen. Han öppnar vattenkällor där det var så torrt. Men som ett under så lät Gud det välla fram vatten. Och det kunde drickas av flera hundratusentals av israeliter. Gud gjorde stora under. Gud hela massvis med sjuka. Hela folket var döende. Men när Moses höjde en orm upp på en, vad heter det, stång, en kopparorm, då står det att varje som israelit som såg ormen vände blicken mot den som var upphöjd, den vart helbrägda jord och frisk. Och det hände. Det står också om att inte en enda sandal var utsliten, eller kläderna var utsliten, när de nådde Kanans land efter 40 år. Jag, vad heter det, hade haft ett par skor i ett halvår, så var de slut nu nyligen. Då kan ni tänka er vilket under Gud förmår att göra. En sån Gud är det vi tror på. Det är en sån Gud som vi har kommit till tro på. Halleluja! Han är densamme idag. Han har inte förändrats. För hos Gud finns inte en enda skiftning mellan mörker och ljus. Det finns inte en skugga hos Gud ens. Men vi ibland i land som Sverige och Europa och världen för övrigt. Många av dem har gjort Gud och gör egna gudar, avgudar. Sånt som inte är gudar gör man till gudar. Som inte kan hjälpa. Du har aldrig kunnat hjälpa med att du har en staty och tillbeder en staty eller något annat. Det har aldrig hjälpt någon. Tvärt emot så har du bara fört människor längre och längre ner i fattigdom och elände. Men där den levande guden tillbes, halleluja, där sker det underbara ting. Därför att Gud kommer med sin kärlek och välsignar, halleluja, den som söker han.
Amen.
Amen. Det är just det som kan ske i vårt land Sverige. Om folk börjar söka Gud så skulle stora under ske. Men om man vänder Gud ryggen, ja, då går det bara en väg och det går neråt. I Moseböckerna, i de första sidorna där, så möter vi också en annan. Människans största fiende, Satan, i en orms gestalt. Han är precis densamme han också, idag som han var då. Han kör samma taktik till och med. Och det är att frågasätta, finns Gud? Har Gud verkligen sagt att det är si och så? Det kör han med en. Och så tvivel i folk. Ja, och folk går på det. Och det enda resultat av det, ja, det är att de får det ännu sämre. Så är ju han. Det står ju om han har kommit för att skära, slakta och förgöra. Han har tre uppgifter och det är samma program kör han fortfarande med. Men så läser vi i Moseböckerna också om offerlam. Om försoning med denna vreden och hämndens Gud. Som skiljer människan bort ifrån sig. Men så kommer det någonting om att Gud vill försonas med människan. Och så får Israel gudstjänsten. Hur de ska bete sig för när de, vad heter, vill nå Gud. Och så börjar man att offra för att, vad heter, tillfredsställa Gud. Och det är väldigt nyttigt av oss om vi läser Moseböckerna. För då har vi en större förståelse vem Jesus är och vad Jesus har gjort för dig och mig och för alla människor på våran jord. I Romarbrevet så står det nämligen det att genom en enda synd kom alla människor att bli syndare. Genom Adams fall så kom det att stå den titeln över dig och mig och alla andra människor i våran värld. Syndare. Vi vart uppsatt på, vad heter det, Guds domslista över liksom vilka som skulle till döden, kan man säga. För döden står det fick herravälde genom det här att synden kom. Men så står det så här, underbart tycker jag. Men det är inte så med nåden som det var med syndafallet. För om det varit en, efter att det varit sådana här konsekvenser efter ens överträdelse, står det. Men nåden, den kom efter mångas överträdelser. Tusentals, miljoners människors överträdelser och synder. Så kommer Guds gåva i Jesus Kristus. Halleluja! Och då förstår ni hur stort det är egentligen. När Jesus kommer. Och så när Jesus, den här dårskapen vi predikar. Om att Jesus blev Guds offerlam på korsets trä. Han vart gjort till synd. Och han vart ett syndoffer. Men så säger Bibeln det att alla som tror det, att Jesus är Guds lamm. Och alla som tror att Jesus är uppväckt ifrån de döda, de ska bli frälst. Bara därför att de tror.
Amen.
Halleluja. Och det är ju en jättedårskap. Men för oss är det ingen dårskap. För vi har upplevt kraften, halleluja. Och genom att ta emot det budskapet ifrån Gud. För mig är det ingen, jag har inte tvivel på det. Därför mitt alternativ och inte tro på Jesus, vad är det? Jo, det är att dö och sedan dömas. Det är ju det alternativa alla människor står för. Men, vet du vad det står om oss? För alla de som trodde och tog emot gav han rätt. Amen. Att bli Guds barn.
Halleluja.
Och så säger det i Romarbrevet 8:1. Och så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Halleluja!
Amen.
Det finns ingen dom. Vi ska inte dö och sedan dömas som världen. Vi ska alla stå för Kristi domstol. Men vi ska aldrig drabbas av Guds vredesdom. För den är vi frälst ifrån. Vi är räddad ifrån den. Genom vad då? Jo, bara en sak. Och det är att vi tror på Jesus. Det är det som är dårskapen för många. Judarna, de ville göra gärningar. Och då skulle man som lön få frälsningen. Och vi diskuterade där hemma. Vi hade sagt att det motsatsen till lön, det är en gåva. Men det är ju inte riktigt. Jag är enig där med Sara. Att det kanske inte är motsatsen med lön. Men det är två olika principer som är rådande. Att få lön och få en gåva. För får jag en gåva, då får jag den bara av ren, vad heter det, att jag inte har förtjänare. Utan jag får den liksom därför att den som ger mig det vill att jag ska ha det. Lön, det får jag för att jag arbetar och jag förtjänar det. Jag har gjort någonting och jag har krav på att få min lön. Och vi har inte fått frälsningen som någon lön. Men det står att vi har fått Jesus som en gåva.
Amen.
Och frälsningen har vi fått som en gåva ifrån Gud. Halleluja.
Tack Jesus.
Så det är ju jättedumt att inte ta emot gåvan. Ja. När vi först har fått den. När vi har fått frälsning. Och när vi vet att Gud har de här karaktärerna. Gud är helig, Gud är rättfärdig och Gud är kärlek.
Amen.
Och ska vi stå inför Gud som är helig och rättfärdig, så går det inte att komma till Gud och säga, men jag är en syndare, va? Ja, det accepterar inte Gud. För det står att syndare har ingen del i Guds rike. De enda som har del i Guds rike, det är de som är rättfärdig. Och så säger Bibeln att vi kunde inte vinna rättfärdighet i egen kraft inför Gud. Men den har vi fått. Halleluja! Gud har i Jesus gett oss rättfärdighet. Och därför tar han bort den där stämpeln över våra liv när vi blir född på nytt. Vi är inte längre syndare. Vi är inte underlagd dom och vad heter det, och fördömelse. För Gud, han har gjort oss fria. Halleluja! Han har gjort oss fria därför att Jesus, han tog straffet. Och då kan ju inte Gud döma dig och mig om Jesus redan har tagit ditt och mitt straff. Därför är alla människor fria på hela jordklotet, säger Bibeln. Men på ett villkor, och det är att man tror på Jesus. Gud har låtit bero på tro. En övertygelse om att Jesus är min frälsare. Och visst, för många är det en jättedårskap. För man vill ju så gärna prestera. För man vill ha förtjänare. Men det går inte att förtjäna frälsningen. Utan den är bara en gåva som fritt kan tas emot. Halleluja! Och det är så underbart att en sån mäktig Gud tror vi på. Och vi läser i hela gamla testamentet. Det är det ena efter det andra. Men det är en mäktig Gud som Israel har. Halleluja. Det är en mäktig Gud som förmår det mesta. Vi vet att när de kom till Jeriko. Och staden vi önskar ingen fred eller någonting. Utan de skulle inta Jeriko. Då gick de runt en stor stadsmur. Och på sjunde dagen. Då rasade hela muren som ett under, ett mirakel. Det kunde de aldrig, ingen annan prestera som var i krig kunde få murar. Inget annat folk på jorden fick murar att falla genom att gå runt dem. Men Israel kunde förmå det på grund av att Gud var med dem. Halleluja. Och det är den guden vi har kommit till tro på. Och vi har fått del i hans härlighet genom att Jesus, halleluja, har hängt på ett kors. Därför har vi del i den här väldiga härlighetens Gud. Och det är väl underbart. Och det är det jag vill säga här med våra enkla ord ikväll, va? Att vi kan lära känna Gud om vi söker Gud. Och vi läser det gamla testamentet. Och ser vad Gud förmår. Men du kan läsa också att vi har ingen del i det som Gud ger det till Israel. Det var vi utestängde från. Vi var utestängde från välsignelsen som kom genom Abraham. För vi är inte omskuren, någon av oss. Och vi hade ingen del i det här, säger Guds ord. Men Kristus, han har fört två till ett, står det. Och han har gjort oss delaktiga i det sanna olivträdet. Har vi blivit inympade och vi får del i denna Gud som Israel har genom Jesus. Därför kan vi ta till oss, halleluja, det Gud har gjort för Israel. Det kan han göra för oss. Amen. Och det kommer en ny dag då Gud ska döma den här världen. Och då står det att Gud ska inte döma världen genom vatten. Men det står att han ska döma den här världen genom eld. Himmel och jord ska brinna. Och allting ska försvinna, säger Guds ord, till slut. Men då är det så härligt, halleluja, att löfterna, de sviker dig. Halleluja! Om himmel och jord än brinner så ska Guds löften aldrig svika, halleluja. Och de har vi blivit delaktig. Vi har blivit delaktig i Messias, halleluja. Guds frälsning, halleluja. Och det är Jesus. Amen, halleluja. Och jag brukar säga, lika lite som vi visste om vår egen födelse, lika lite vet vi om framtiden. Men ett vet vi, halleluja, att det är tryggt att gå vid Jesus sida. Halleluja. Tänk att gå med Jesus. Vet du, folk, de kan ju följa alla möjliga strömningar i tiden. Jag menar, nu har vi en borgerlig regering. Förut hade vi en socialistisk regering. Och vi följer ju efter så gott det går, efter alla påhitt som politikerna kör i landet, va? Och en del de följer modeikoner, att jag vill se ut som den, jag vill gå som den, och det blir nästan Djungelboken av alltihop, va? Och man liksom försöker att anpassa sig efter olika och följa olika riktningar. Men vi, halleluja, som är ambassaden från Guds rike, vi följer bara en, halleluja. Och det är Jesus från Nazaret, halleluja. Vi följer han. Och så tar vi till oss det han har sagt, att vi ska älska vår nästa så som oss själv. Och ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Det försöker vi följa så gott vi kan. Och så lärde Jesus den här bönen. När ni ber, sa Jesus, så ska ni inte hopa tomma en massa ord. Utan ni ska bedja, sa han, Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja i himmelen, så och på jorden. Giv oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som oss skyldiga är då. Inled oss inte i frestelse. Men fräls oss från det onda. Till riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Den där är en sån otroligt mäktig bön. När du ber den i ande och sanning. Inte som en religiös fras. Men om Gud är din fader. Och du börjar be om de här sakerna som vi nyss hörde. Då blir det en underbar relationsbön. Halleluja. För det är någonting i det där. Inled mig inte i frestelse, men fräls mig från det onda. Där ligger det ett stort beskydd. Och ta de orden i sin mun. Och be Gud om det. För vi vet att det är det onda som vill föra oss neråt och bort ifrån Gud. Men Herren, han är vår herde. Halleluja. Amen. Oss fattas ingenting.
Nej, tack
och det är underbart att vi har Guds ord. Om alla kristna och alla människor i Sverige, om vi skulle vara mer noga med det här Guds ordet, då skulle vi se och förstå mycket mer och förvänta oss mycket mer om vad Gud kan göra för oss.
Amen.
Men när man lämnar det sanna Guds ordet och börjar dribbla till det, då blir det en massa villfarelse. Då blir det såna där som Jonas Gardell som får bli hedersdoktor i teologi och som åker runt och ljuger och förvränger Guds ord. Då tar man till sånt därför man är så förvirrad, därför man läser inte det här ordet. Men hade man läst de 5 Moseböckerna så hade man aldrig accepterat en sån person. Att en sån person skulle veta vem Gud var, för det vet han inte. Men Guds ord ger oss upplysning.
Amen.
Om det. Och jag kan säga redan nu, alltså när man läser det där, då får man så att det reser sig på armarna. För du börjar känna liksom att när du börjar läsa alla regler, att det här är liksom för strängt, för hårt. Alltså det vissa delar där är nästan grotesk. Det måste man nog säga ändå. Men det finns ingenting som inte finns utan att Gud är nådig. Och det finns ett försonande Guds lamm. Och när jag ser där hur förlorad jag är, och så ser jag vad jag har fått i Kristus. Halleluja, ett frikännande. Halleluja. Och då vill jag säga tack Jesus. Halleluja. Ja, då vill jag säga tack Jesus en gång till. Halleluja. Och halleluja, det betyder ju förresten prisa Herren. För Gud är god.
Amen.
Ja, för det är han. Halleluja. För den som ser Jesus. Vi finns en sång som heter Se och lev. Halleluja. Ett blick på det blödande Guds lamm. Ja, det är det Bibeln säger. Och det är den dårskapen vi prediker i korset. Se på Jesus. Halleluja.
Amen.
Tro på Jesus, så ska det bli förvandlat och frälst, räddad från den kommande vredesdomen.
Tack Jesus.
Vi behöver inte frukta. För du vet att när du läser Moseböckerna, och det gjorde ju judarna, och de som tog det på allvar, de frukta. Det skapar en otrolig rädsla. För du vet, då kunde du oerhörda straff få om du begick ett misstag. Men så står det, vi åter har inte fått en träddomens ande så att vi skulle frukta. Utan vi har fått barnaskapets ande, vilken ropar Abba fader. Halleluja. För vi har kommit in i det nya förbundet där medlaren är Jesus och Jesu Kristi blod. Halleluja. Och för att vi ska förstå det och fullt ta ut glädjen över Jesus som Guds offerlamm, då är det bra att känna till vad judarna trodde och vad Gud hade sagt till dem. För då blir det nya förbundet så mycket härligare.
Amen.
Herre, tack Jesus för att du är vår frälsare. Halleluja. Tack att vi får predika detta, kanske dårskap, evangelium Herre. Men för oss så vet du Herre att det är en Guds kraft Herre. Och vi älskar dig Jesus mer än allt annat på jorden Herre. Därför att du är våran frälsning Herre. Du är vårat hopp Herre. Och vi ska inte dö och dömas Herre. Det är vårt förhoppning och förtroende till dig, Herre. Och utan vi vet att du ska frälsa var och en som tror, Herre. Tack att du ska hjälpa, Herre, och bistå den som söker dig, Herre. Och de ska inte vackra, Herre. Tack och lov och pris, Herre. Tack för att du är frälsaren för alla människor, Herre. Tack att ingen människa behöver vara en slav under Satan, Herre, och allt det onda, Herre. Men tack att var och en, Herre, som tror på dig, den ska bli räddad, Herre. Ja, den ska bli frälst, Herre. Den ska bli helbredad, jord, Herre. Tack Jesus, Herre, för att du är själens läkare och vårdare. Herre, vi prisar dig. Halleluja. Tack för att du förmår att göra långt mer än vi kan tänka eller bedja om, Herre. Tack att du visar oss din vilja, Herre, så vi vandrar i den, Herre. Och tack att då får vi räkna med din kraft, Herre, halleluja. Och din makt, Herre, och din kärlek. Jag prisar dig, Jesus, halleluja, för att du vill frälsa många, Herre, som vill vandra tillsammans med dig, Herre, och ha detta sikte, Herre. Att en gång, Herre, då ska vi nå den himmelska stranden, Herre. Halleluja! Ja, det himmelska Jerusalem.